Vet vad jag har noterat?
Men kämpa på här.
Vet vad jag har noterat? Att du har... alltså jag har inte sagt det här till dig innan överhuvudtaget.
Nej, vad kommer
men jag har noterat den sjukaste prokrastineringen när det kommer till att skjuta ditt tekniska inlärande framför dig. Den här fantastiska datorn som du ska få om ett tag då du kommer då allt kommer att vara förlåten.
Jag orkar inte, jag vet.
Alltså du vet. Ja, därför alltså om du vill så kan du få låna en ganska bra dator av mig med Ableton och allting liksom.
Vadå, men kan jag få göra det då?
Ja, ja, alltså lätt. Det kan du, alltså den är inte så jävla bra, men det, eller den är skit, den är bra, den har Ableton och den går verkligen att göra musik på. Men den är nog full med grejer.
För det är det som är det stora problemet med min dator också. Den är full. Så jag kan inte göra någon musik på den.
Just det, vi skulle introducera.
Ja, just det.
Välkommen till den här veckans avsnitt av Halv Botta hos mig. På min västra sida i världen så har jag Malin Edvardsen.
Och på min östra har jag den fantastiska Frej Larsson.
I dagens avsnitt så går vi igenom olika subkulturer i elektronisk musik. Vi går igenom drogaffärer som kanske inte riktigt gick som vi tänkte. Vad kommer vi mer att ta upp i den här veckans avsnitt?
Vi kommer också prata om att det finns både bra och dåliga poliser, som bekant.
En smörgåsbord av snut. Nu åker vi vidare in i veckans avsnitt av Halv Botta hos mig. Sådär, nu kanske det är lite mer rimlig volym. Vänta, jag ska bara skriva upp det.
Så jävla bra radioröst. Sådär.
Ja, nej, jag har antagit, jag ska sitta på ett sånt jävla radioställe nu. Alltså jag får en annan. Nej, men alltså, okej, ska jag beskriva vad som händer runt omkring mig?
Ja. Ah.
Jag sitter då i foajén på den här otroligt... på den här otroligt lyxiga hotellet som jag har hamnat på. I liksom reception, eller i foajén här, så finns Phnom Penhs exklusivaste diamantshop. Det är helt sant. Så när man går in där så står det liksom så här 10 asiater med silkeshandskar. Och det är fiskfjäll på alla väggarna. Nu har jag liksom inte fattat vad de försöker efterlikna, men nu förstår jag. Det är liksom som en ut- och invänd fisk. De har försökt bygga det är liksom fiskfjäll på alla väggarna, alltså så här i bastanta liksom betongfiskfjäll som bildar något sorts vackert mönster. Och det är faktiskt skitsnygg design här, måste jag säga.
Jag kan tänka mig det.
Ja, nej, jag gillar den faktiskt. Jag är inte alltid ett jättefan av hotellreceptionsdesign. Men det här ser fan grymt ut, tycker jag.
Jag såg en bild från lobbyn där du satt i någon liksom jättebred fåtölj. Jag är så himla svag för breda fåtöljer, såna love seats med någon behaglig liksom lite pärlemoaktig sammet. Och så liksom någon bred soffa som hör till. Och den där lyxiga detaljen när det är ett soffbord som är liksom mjuk som som en sittpuff.
Alltså du, jag bara ryser. Alltså du vet, nu får du igång min room porn känsla här liksom. Jag bara sitter ju framför, du bara beskriver det. Jag har liksom fötterna på det där mjuka bordet.
Men är det så? Du sitter precis där.
Jag sitter liksom
det gick ett stort wow i mitt huvud när jag såg den där bilden.
Ja, nej,
jättefint
fan,
verkar du ha det.
Jag kommer garanterat att återkomma till det här hotellet. Jag har haft det skitnice här faktiskt.
Ja, jag har också fattat tycke för det på avstånd. Jag kommer ju helt klart försöka nästla mig med nästa gång det händer.
Alltså, fattar du nästa gång när vi tar en hel våning här med alla våra kompisar?
Det ska bli trevligt.
Alltså,
Kambodja.
Alltså, fan, det är inte inte svåra dagar. Alltså, det är inte svåra dagar för en frilansande rapartist.
Det är så härligt att se också på avstånd. Liksom, ja, nu ska jag inte jinxa det eller så, men i vanliga fall när du skriver haha så skriver du kanske ett ha eller haha. Mm. Nu skriver du liksom fyra hahaha. man märker liksom by sms hur nöjd du är med livet.
Ja,
så
men,
kul.
Det är jävligt oroväckande också att det känns så här skönt. För jag har liksom inte träffat jag har inte träffat någon sen liksom Prins Daniel och Young Earth. Så jag har träffat en kompis här i Kambodja. Och liksom, jag har skrivit musik med kompisar i Kambodja över internet. Liksom. Fattar du den?
Du är bara helt själv och lever ditt best life.
Ja, nej, men det är sån hermitvarning på den här skiten, så det liknar ingenting. Liksom.
Stormtrivs.
Det ska bli skitkul och komma hem också och träffa dig och Mia och Josse och Young Earth Sauce och Prins Daniel och fan alla grabbarna och Teknotvillingarna och det sätta och hela ligan, sista bossen,
hela
Linus, Jenna. Ja, men fan, det ska bli skitskoj.
Ja, du är efterlängtad.
Jag är efterlyst också.
Du är efterlyst också, ja. Ja, får se vem som hinner först med greeting party.
Fast jag har kommit på det, man är fan alltid lite efterlyst. Nej, men man är fan alltid lite efterlyst. Alltså jag tror aldrig man inte, alltså om man någon gång har hamnat i den här, vad ska man säga? Jag ska inte kalla det okej, drogkarusellen där man har pissat positivt någon gång. Och sen kanske och så att polisen har ett extra öga på en. Då kommer de alltid att se till att det är någon böter som det är försening på. Och det krävs rätt lite för att bli efterlyst. Liksom. Alltså det räcker med att man inte har kanske betalt böten till Annika Ljung på 800 kronor. Och att man har en påminnelse av den så blir man inte. Så de söker liksom anledningar.
Ja,
och
då drar det iväg.
Mm. Men
jag har ju aldrig hamnat i den där pisstest-drogkarusellen. Jag ska inte jinxa mig själv. Varje gång jag säger att jag har någon kvalitet eller sådär så går det åt helvete. Det hände senast i förrgår när jag skulle styla med min, alltså en av mina bästa skills är att jag har så, ja men typ alltså, att jag är så jävla bra på att köra bil att jag kan fickparkera hur bra som helst, framförallt att jag hittar var som helst.
Ja, du gjorde en fransk fickparkering.
Körde fel, liksom bumpade jag. Allt sånt.
Ja, nej, men det är bara...
Eller att jag aldrig tappar bort saker, det brukar jag ju skryta om också, då tappar jag alltid bort saker. Så att, jag hoppas det inte kommer någon snut och pisstestar mig ikväll.
De där grejerna får vi kanske bara hålla tummarna för att det hinner bli. För nu, alltså, det känns väl just nu, jag vet inte hur mycket jag är i min egen avkriminalisera cannabisbubbla. Men känns det inte som, alltså det kan vara precis som min feministbubbla.
Men vi har någon ganska stark åsiktstunnel going on skulle jag kunna tänka mig. Jag tror inte att nyheterna har nått ut till alla i Sverige. Fast ändå så många fler än för bara ett år sedan.
Men alltså fan, alltså det känns det inte som att det håller på. Alltså jag menar, okej, jag ska bara ta några exempel. Från min lilla tunnel. Från min lilla knarktunnel.
Ja.
Okej, ett. En polis på Twitter delade i förrgår det här Annika Ljung-klippet när hon sitter och säger: hur skulle du känna om din dotter eller son låg på operationsbordet, så kommer du in där i salen. Så står kanske doktorn där med en feting eller dra en lina. Jag tror nog att alla skulle säga att det inte hade varit bra. Den metaforen är...
Den är historisk.
Den är historisk. Och då, jag la ju upp det klippet på min YouTube-kanal. Och jag la upp det med titeln Annika Ljung förstör polisens rykte med sin onyanserade bild av droger. Och jag har fått lite, så här, lite tips från tittare på min YouTube-kanal. Att så här, fan byt titel, så kommer det vara enklare att vinna din sak. Liksom. Men jag har någonstans tänkt så här, att målbilden är ju att en polis ska dela det här. Och att man liksom ska plantera den grejen i huvudet på en polis. Att bara, ja det här var ju inte bra. Och nu i förrgår delade den första snuten det här YouTube-klippet. Och fan, ja.
Och det är en stor seger.
Nej men, alltså, det är en stor seger både för polisen och för oss. Att, typ, ja. Så här, att de väcker den här debatten. För de håller liksom de håller på att bli laughingstock lite, känns det som.
Ja, men alltså, så fort de lägger upp... du vad irriterande om man är en bra polis liksom. Och så finns det sådana personer som är ens kollegor som gör sånt. Och så får man själv ta hela skiten för det. Bara för att man har samma yrke.
Ja. Alltså. Nej, men för den här polisen verkar vara jävligt, ja, men en klok, eller så här. Fan, jag vet inte. Det kommer säkert att dyka upp något lik i någon garderob. Men
eller inte.
Eller inte. Ja. Men vad jag kunde se, så var det liksom, ja, men bra resonemang som kändes liksom i tid, ja, men liksom i linje med tiden vi lever. För det, alltså, ja. Fan, vi har snackat om det innan, men det måste ju vara tungt för polisen att liksom banna så jävla mycket folk från alla sina Facebook-sidor och allting sånt där. För så fort de lägger upp så här, vi hittade vi slog till mot ett knarknäste, så lägger de upp en bild på en knatch liksom. Alltså en five-ish brunt, så här, en five-ish brunt av låg kvalitet. Och du vet, folk skriver så här, bara, alltså skämtar ni? Och liksom, ja, och de liksom kommentarerna som trendar är typ, ja, men är väldigt väldigt hånande mot de poliserna, ja, som bara vill göra sitt jobb. Så jag kan tänka mig att de också är skittrötta på det här. Alltså.
Fattar vilket kämpigt kommentarsfält. De kommer hem liksom stolt och bara, titta här vad jag har gjort. Liksom, jag har gjort mitt allra bästa. Alla bara, lol, du är sämst.
Jo, men alltså precis som Annika.
Ja.
Hon satt ju rättegång så här. Alltså jag är jättestolt över mitt jobb. Och nu känns det ju liksom som att allt det jobbet jag har gjort har varit i onödan. Låt mig berätta en liten grej, Annika. Du har helt rätt. Alla de åren du har lagt ner mot narkotika har varit helt i onödan. Och det kan du tacka Bejerot för.
Nisse.
Nisse.
Nisse B.
Nisse B. Nisse B, Nisse B, Nisse B, Nisse B. Fan vad roligt om man säger det många gånger, då blir det penis, har du tänkt på det? Nisse B, Nisse B, Nisse B, Nisse B, Nisse B. Fy fan, vilket otacksamt snutnamn.
Ja, det leder oss osökt in på den penis som för evigt ska pissa på hans grav.
Ja, just det. Fan, det har vi inte gjort än. Vi har inte...
Nej, men det var för att vi inte hittade den där gravjäveln. Vi åkte ju runt där och letade, men den är lite dold. Alltså. Vi hittade ju vart liksom, vilken kyrka han begravde sig, men han låg ju inte där, för det fanns inga gravplatser.
För det var någon
en
som hade...
dag ska vi hitta den där graven.
För att Mofeta och Jarre hade bränt ner den kyrkan innan oss, sen var borta.
Just det, var det, ja. Mm. Gift sig med en gypsy queen.
Ja, visst. Alltså. Ja, nej, men fan, alltså.
Om jag svarar på typ någonting som du inte har frågat eller någonting sånt, så är det för att jag är helt jävla bränd i huvudet idag. Så det är bara att köra på och låtsas som ingenting i så fall.
Men du låter jävligt obränd liksom.
Ja, men vad bra. Men det är energidryck.
Du låter nygräddad. Kanske på sin höjd.
Ja. Ja, nej, men det är en riktigt riktigt brun bulldeg här.
Okej. Övergäst och brunbränd.
Ja. Totalt knaprig. Alltså,
knaperstekt.
Jag är glad för det. För att alltså, jag har haft as mycket jobb att göra och andra roliga projekt vid sidan av det senaste. Och då har jag kommit på att jag aldrig kommer klara mig utan att prokrastinera saker. Så att det gäller att hitta balansen mellan att inte ha så mycket att göra så att det liksom, så att man blir utbränd, och versus att ändå ha tillräckligt mycket att göra för att det ska finnas någonting att skjuta upp och ta tag i istället. Och liksom, ju mindre saker jag har att göra, desto mer ligger jag ju kvar i sängen. Ibland kan det vara så att det enda jag har att göra på en hel dag är typ att borsta tänderna, och då skjuter jag ju upp det. Men om det är så att jag har ordentligt med så här, seriösa jobbuppgifter att göra, då skjuter jag ju bara upp den absolut jobbigaste, största och viktigaste grejen.
Mm.
Och under den tiden så får jag ju liksom så jävla mycket annat gjort. Jag har varit så sjukt effektiv på senaste. Men ibland så brister det ju lite med schemat, så att typ i natt så brast det riktigt ordentligt. Eller hela den här dagen har brustit ordentligt. Så att jag är liksom i stort sett bara ett bränt skal. Ja.
Ett men, brustet, men alltså, nygräddat hjärta.
Crust.
ett baconfyllt crust. Men du, vad fan, det känns ju som att det bara sätter sig i den här kundvagnen nu. För att nu ser man ju verkligen ett ljus i slutet av den här tunneln på alla de här drogdebatterna. Eller liksom nu... Ja. Nu alltså fan, från att vi har fan, ja, vi har gått igenom rätt sjuka grejer, du och jag, från vilja känna varandra. Det har varit en del galler och bröd och vatten och att gömma sig i små mörka utrymmen, att liksom vara i rökfyllda lagerlokaler och känna sig fram med händerna och känna snuttyg framför sig och välja en annan. Ja, men det har varit rätt mycket sådana grejer, och nu känns det ju lite som att det känns lite i alla fall som att det kan också vara att jag har tagit mycket ketamin på sista tiden, men det känns som en otrolig medvind nu för Team Edvardsen Larsson. Vad säger du om det?
Nej, men det håller jag verkligen med om. Det är tårtläge på oss.
Vadå, du vill att vi ska bli tårtade? Eller du vill bara...
Fan, nej. Fira med prinsess.
Fira med prinsess.
Fira med prinsess. Precis som vi brukar.
Fy fan, vad fan.
Ja, nej, men det har ju liksom, och grejen är den att det är ju så kul, för att folk är ju med oss så himla mycket och folk är liksom med på noterna.
Mm.
Det senaste var så kul, det var SVT för det var för någon vecka sedan, så tar de upp, ja, det var en forskare som egentligen liksom är emot narkotika och så, men som vad heter han, Marcus Heilig tror jag, någon professor.
Mm.
Som påstår att liksom polisen ska inte jaga missbrukare, att polisen är fel ute när man jagar droganvändare med urinprover.
Mm.
Det tas ju en jävla massa pissprover ute i det här landet, ska man ju ha klart för sig. Och det tyckte han var onödigt och fel metod. Liksom.
Uh-huh.
Och sen så snackar SVT med polisen. Och då säger de så här, jo, absolut, men gud vad elakt. Alla poliser låter inte så. Men,
jag hade pratat skånska. Jo, men absolut, men alltså.
Men alltså, absolut, visst. Men det är ju inte intressant att bara lyssna på vad en forskare säger. Och så förlöjligade de typ vad den här liksom professorn sa.
Mm.
Genom att bara säga, fast våra metoder, de bygger på liksom den allra senaste forskningen, har jag för mig att de sa, att de var liksom så här, ja, men vi är verkligen up to date med vad vi baserar våra metoder och direktiv på. Och sen så bara liksom en liten enkel granskning av SVT, så bara, SVT har bett polismyndigheten om referenser till den forskning som polisens nya strategi sägs bygga på.
Mm.
Men den rapport vi får saknar vetenskapliga referenser. Förutom en intervjustudie från Brottsförebyggande rådet som främst rör skjutningar i kriminella miljöer. Alltså står där liksom med båda händerna i midjan, helt nöjd och bara såhär, ja, fast det är inte så intressant vad en forskare säger. Så bara, jaha, nej, men ni har inte lyssnat på någon forskning överhuvudtaget.
Ja, men det,
alltså det där är också en sån här jättepinsam fadäs som man bara, nu får ni ju sluta, fan. Alltså kan ni inte bara ha någon jävla PR-person som ser till att styra upp så att ni säger samma sak och att ni säger korrekta saker, liksom. Det här är så sjukt.
Jo, nej, men det känns lite, kommer du ihåg den intervjun jag gjorde med en polis på Almedalen? Jag tror jag visat dig det klippet.
Ja.
Och där jag ska försöka, han sa så här, jo men så är det ju, alltså att om man har bråkat med sin fru, om man har haft det svårt, när jag säger bråkat med sin sambo, jag tror eventuellt att han var homosexuell, Han sa, nej men det är så är det. Om man har bråkat med sin sambo, om man har haft det tufft hemma eller så, då kan det ju gå ut över folk på fältet. Och då säger jag, men är inte det lite farligt att ett bråk med din sambo kan gå ut över mig när du har pistol? Så. Han säger, jo, så är det ju. Så är det ju. Alltså. Men han var sjukt, alltså det är sjukt. Jävla bjudig snut liksom ändå.
Alltså det där låter ju liksom helt, det är ju inte övermänniskor, de har ju inte betalt för att vara liksom gudar.
Nej.
Jag tycker att det är beundransvärt naturnära svar ändå.
Nej men för det jag skulle komma till, kåranda snackar jag med den där polisen om. Att han snackar mycket om så här positiv kåranda. Om någon kollega har varit med om något hemskt eller så kan de andra kollegorna gå in och stötta den polisen och det kan bli rätt fint liksom så. Att man liksom sluts upp runt någonting som har varit traumatiskt eller jobbigt eller någonting sånt där. Men den kårandan som jag pratade med honom om var jävligt problematisk för mig är det man, ja, men när man blir kallad bög i en bil eller någonting sånt. Jag vet inte om det händer nu 2020, men för 2-3 år sedan så hände det i alla fall. Det kanske inte är lika ja, men folk kanske vet att de kan bli inspelade och så nu. Men jag har liksom blivit liksom påhoppad för mina kläder och ja, men du vet så här typiska mobbarattityder liksom.
Ja.
Och då sa han så här att, så frågade jag honom så här, om någon hade kallat mig bög och vi hade suttit i samma liksom bil, 6 stycken. Hade du sagt till din kollega då? Han bara, nej, man ska inte ta det där och då med sin kollega. Det är kåranda att inte göra det, utan man tar upp det sen i en utredning. Och då sa jag till honom, men det, alltså det tror inte jag händer. Alltså när det är överspelat så vill man inte liksom, alltså så vill man inte dra upp, nej, så vill man inte liksom rota med det. Speciellt inte om man är, han bara, nej, då har du nog rätt i faktiskt. Så han var jävligt bjudig och
ja,
men bjöd på mina
human.
Ja, men human så liksom. Så jag,
nej, men alltså etta pax inte var polis eller något annat yrke som bär uniform. Alltså det gick upp för mig för några år sedan vad ordet uniform betyder, att det är liksom en och samma form. Du har liksom på dig exakt samma kläder och ska se ut exakt som dina kollegor, för att du agerar inte i form av dig själv, utan nej, du är liksom du stöpt med en grupp liksom.
Mm.
Och det är ju så jävla sjukt. Fatta vilken skev situation att behöva agera som inte sig själv.
Ja,
liksom,
ja.
Bara dagligdags.
Ja, jag visste. Alltså, det måste vara riktigt, riktigt tuffa tider. Jag skulle verkligen inte heller vilja ha det yrket. Det låter jävligt svårt alltså, och skitlätt att det blir fel och jättelätt jag ska inte ens gå in på alla de där grejerna, men liksom bara råka hamna i en PK-bil med 4 svinrädda personer. Alltså du vet, folk som inte är G's, liksom folk som är allt annat än G's och som är liksom, som är pissrädda när de kommer fram till platsen, så rädda så att de skjuter en handikappad pojke liksom. Alltså så rädda, tänk vilken mardröm att hamna med de 4, alltså vet, så här oroliga, trigger happy liksom. Det hade varit riktigt tuffa tider och var slut 2020.
Ja, nej, tack.
Men jag tror det, alltså lite som den akademiska kvatten. Att det var så jävla mycket studenter som kom för sent, så att man fick liksom ändra regelverket lite så att föreläsningen började en kvart senare. Så tror jag, ja, men det är ju den akademiska kvarten, att man kan komma en kvart sent till föreläsningar på högskolan och på universitet.
Jag har inte tänkt på att det är det, men det är ju klart det är därför.
Ja, nej, men det är klart det är så. Och alltså i mina mest rättfärdigande tider så var jag så här, varför har inte flyget den akademiska kvarten? Jag är alltid en kvart sent till flyget. Men lite den akademiska kvatten tänket får nog polisen och svenska staten ha när det kommer till drogerna, för att annars så blir det ju liksom, ja, men annars som du har varit inne på innan, så kriminaliserar man ju en hel generation som helt och hållet tappar liksom.
Och vet du vad, jag snackade med en polare som är jurist, och hon berättade det att hon skulle borde känna till om det fanns något specialdirektiv att, alltså som poliser har fått angående att inte liksom gripa folk som brukar narkotika ute på krogen. Så det där jag berättade om förra gången, det var alltså en polis som hade gått med på en akademisk kvart.
Åh, oh, vad nice alltså.
Mm, ja. Skitkul.
Fan, big up till dig om du har det här riktigt. Du, fan, jag fick, jag har ju lite polare som trappar ganska hårt. Jag fick en bild på det finns ju en snut som har åkt dit för narkotika på ett rave han, som heter Joel.
Just det.
Jag har hans polisbricka. Joel, om du vill ha tillbaka din polisbricka så kan du återfå den i receptionen. Jag tror du har supit botten från ett rave.
Jävla clean.
Jag tycker att heja Joel. Jag tycker att han ska få påökt. Jag tycker han ska få dubbel lön som alla sina kollegor. Och jag tycker att de ska vara helt öppen med att han är snut och att han ska vara en sån rave snut som bara knarkar hårdare än alla så att polisen får lite respekt igen. Du vet, han ska ha en sån Instagram där han knarkar varje dag och alla poliser tycker low-key att Joel är lite ball och alla kidsen bara, du såg ni vad Joel gjorde på TikTok igår, alltså han rökte en fucking Gandalfstav med det potentaste brasset, alltså du vet de, han har ju tillgång till där de förvarar allt knark som de har beslagtagit. Han får ju ta vad som helst där. Alltså vad fattar ni vilken jävla keta Joel kom. Alltså han langade så. Alltså nu var man bara hitta Joel naken på golvet i beslaget. Bara Scarface indränkt i det potentaste laddet känt för människan.
Tvärväck och as imponerande. Jävlar.
Alltså fan jag såg ett nytt. Jag såg det här när jag sett att de smugglar kokain på. Nej. Jävligt imponerande fan. De odlar. Berätta. Alltså avokados runt kokain.
Nej.
Jo, de, alltså inuti själva kärnan är det, alltså det måste vara mer än en 8-ball. Det måste vara liksom, ja men säkert en 50 gubbalad minst i varje avokado.
Va? Vad de kan?
Ja visst, de är tvungna att skära upp kärnan. Och den är en helt obruten förpackning. Liksom.
Nej.
Jo, det där sättet måste de ha använt så jävla länge. Alltså, det där är riktigt smart. Alltså, att odla frukt runt.
Det där utklassar ju bananskalet som världens fiffigaste förpackning.
Ja. Alltså, när jag såg det, jag bara, alltså fuck, varför har inte jag tänkt på den skiten? Alltså, jag kände, det var min första tanke. Bara, fan, jag har ju smugglat på många sätt. Men det här att starta en avokadoodling, det är next level shit. Alltså det där
är beyond alltså.
Det där är beyond fucking allt jag har varit inblandad i. Det där är beyond att tömma en bebis på innehåll och bara fylla det och sy ihop den med kokainpåsar i. Det har hänt.
Ja, det där är mycket snyggare.
Ja, det är snyggare med avokados måste jag säga.
Just det. Vi letar ju efter någon som gör gummibjörnar med weed i.
Mm.
Vi har ju en god vän som verkligen behöver det.
Mm.
Så att om det är någon som gör gummibjörnar med weed i, vi har ju bara hittat det utomlands liksom. Det behöver vi. En liten efterlysning.
Ja, som någon av er kranar sitter på sådana. Jag köpte ett litet överpris innan. Så om det är någon som har ett bra pris så kan vi tänka oss att köpa ett större parti Haribo för eget bruk. Man måste lägga till det var nu för eget bruk.
Familjepack gummibjörnar.
Man hör Victor Banke gå runt med händerna bakom ryggen så här. Min klient säger klart och tydligt i det här klippet att det här är för eget bruk. Så är det så här. Men för helvete, det är ju 4,5 kilo björnar.
Eget.
Ja, nej, det är ju jävligt. Alltså jag har undrat mycket över det där med eget bruk. Alltså jag använder ju mycket liksom. Hur fan kan de Hur?
Utgår man ifrån...
Det,
man
finns utgår, ju, det finns ju...
Förmodligen så utgår man inte ifrån hur stor personen är.
Nej, nej, nej. Alltså, det finns ett färdigt mått. Vi har att göra med en person liksom,
som liksom
det
finns två meter mått. Lång och jättebred. Mm.
Nej, men de tar
inte
hänsyn alls.
Borde inte rimligtvis eget bruk kunna vara dubbelt så stort?
Jag tänker det. Och jag menar, fan, min tolerans nu, alltså du vet själv, de första sex flaskorna Keta, de tar ju bra. Men sen sjunde flaskan där, det är, ja, man måste steppa upp dosen.
En piss i havet.
Ja, nej, men det är inte alls samma, det är inte samma, det är inte samma grej nu. Det är dags att komma hem. men fy fan, alltså du, jag har haft så fel, alltså, Jag lyssnar på musik som har betytt väldigt mycket för mig, elektronisk musik av några av the gatekeepers of funk, typ av skandinavisk elektronisk funk. Några av dem liksom men några av de första som jag träffade när jag började spela med Slagsmålsklubben, så här Modi Jords Massiva, Pavan, hela Squee-scenen. Och när jag lyssnar på den grejen så kan jag liksom skala av rötter av bara bullshit jävla skitmusik som jag förstår var jag kommer ifrån och vad som är min grogrund till att liksom helt utan att titta på några som helst något annat än den musikaliska kvaliteten så kan jag liksom så kan jag komma tillbaka till kärnan av vad som är min musikaliska identitet. För du vet, jag älskar att liksom så här, ja, men att utforska olika musikaliska identiteter och alltså jag gillar korkad musik så in i helvetes mycket liksom. Nej, men jag älskar alltså, till exempel den här nya traps grejen liksom, jag älskar liksom en artist som bara låter så här en hel del. Wow, 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 i 3 minuter. Alltså det är så jävla korkat och folk blir så satans irriterande. Alltså papper över hela världen knyter näven i byxfickan när liksom barnet i bilen vill lyssna på hela låten från perm till perm. Och man fattar ju då att meningen med den där låten det är att barnet ska känna distans från sin boomerförälder. Och så är det väl med allt, liksom black metal och allting sånt där. Det är för att pappan ska komma in på rummet och säga, vad är det här för skit? Så ska man liksom hitta ett helt gäng med människor som bara, den här skiten, det må vara skit i dina ögon, men det är min skit.
Inkörsporten till revolt.
Ja, och sen så finns det ju olika korkadhetslevel i allt det där liksom. Men jag älskar när folk dummar till det riktigt, riktigt ordentligt också. Men så finns det ju musik som är Style of Ice tidiga grejer också. Kände jag så med att det liksom, ja, men det tog i mig liksom. Och nu har jag liksom haft förmånen att kunna lyssna på sån musik så länge så att jag kunnat börja göra börjat kunna göra det liksom. Nu. Och det är så jävla jag är fett glad över den här tiden.
Så nice ju.
Ja, jag har köpt.
Ja, jag ska spela på en klubb ikväll som är ett techno-event. Så jag ska spela techno ikväll. Jag brukar ju bara spela house liksom. Ah. Och allt runt omkring house. Eller svängar.
Vad är det för klubb du ska spela på?
Den heter The Box. Det heter inte ens The Box. Det heter The Cube.
Okej.
Okay. Nej. Okej, vi tar om det där. Det heter The Block. Det här kunde jag hela dagen.
Okej, okay, The Block.
Fram tills nu. The Block. Okay, det är Technostate och Tillsammans som har kommit på någon liksom. De slår ihop sig själv och så gör de en så här super, super XXL warehouse party. Mm. Och det ska bli så jävla kul. Jesse spelar också. Och Johannes Drakenberg och flera liksom. Och det som är kul är att det ena golvet är ett technogolv mm. och det andra golvet är ett psytrance-golv.
Oh,
och psytrance, alltså de är så många. Det finns så många psytransare där ute så det liknar inget. Mm. Och det här är liksom, det här är folk som aldrig slutade gilla psytrance.
Uh-huh.
Så att den här liksom crowden, den har ju odlats under så många fler år än liksom nyare uh-huh. trender. Och de är så många och de är så hängivna så att det blir ju alltid sån jävla dunderfest, även om jag själv uh-huh. inte föredrar psytrance.
Nej,
så de kommer vara ute och dundra sönder på det där stora golvet och sen så kommer vi spela techno inne på det mindre golvet. Och då det är extra kul för då har jag behövt dyka ner i massa lådor som jag annars inte är och rotar i bara för att jag aldrig nästan spelar renodlad techno.
Uh-huh. Nej fan jag såg det på, jag läste faktiskt på Jess's World då, att hon bara det alltså, att hon såg fram emot psytrance och det är någonting det är någonting jag har jävligt mycket respekt för att jag har stött på elitism mot olika grenar i olika elektroniska grenar. Och elitism är jag är inte så förtjust i det, även om jag förstår att det kan odla fina saker med separatism, så är det olika att vara separatistisk och hylla det man själv gillar och att ohylla någonting som man inte gillar. Så när Jesse hyllade psytrance på sin vägg, det tycker jag var jävligt äkta. För jag har liksom följt med alla de här, jag har följt med många techno-DJs från de körde sina första set och deras första 100 spelningar så kunde de inte mixa liksom. Men de har ändå tagit sig friheten att dissa andra elektroniska genrer. Och jag förstår att inte allting är allas kopp av te och sådär. Men att dissa hela genrer, det är livsfarligt. För att till slut så hitta, alltså som psytrance liksom. Då säger jag så här, har du hört DJ Balloon Pussy Lover? Om du inte har hört DJ Balloon Pussy Lover, då vill inte jag höra ett skit om att du inte gillar psytrance. För det ledljudet i den låten är något av det fetaste. Jag har även samplat den till 1, 2, här kommer far och son. 2, 3, alla här ska med. 3, 4, allt går överstyr. 4, 7, 5, 6, känn på den. Där har jag samplat Pussy Lover med DJ Balloon. Som är en,
vad kul, jag har inte hört den låten tror jag. Eller vad jag vet om, jag måste lyssna på den efter.
Nej, det är ett så jävla grymt ljud i den skiten alltså. Så har det varit lite i alla genrer. För jag var också så där elitistisk när jag kom upp liksom. På något sätt så hittar man på något sätt en gemenskap i att liksom snacka skit om andra grejer. Och jag fattar att det funkar så. Det funkar så i alla. Ja, men det funkar så överallt. Alla gör det lite mer eller mindre. Alla, ja, till och med jag. Alla liksom, alla ibland blir så irriterad på någonting så att man låter irritationen gå överstyr. Och bara fattar inte varför man sitter och bara spyr på någonting. Men det är ju såklart för att man inte är tillräckligt insatt liksom, oftast. Och det tycker jag är ett styrkebesked av någon som håller på med musik, att hylla genre. Sen behöver man inte gilla alla låtar eller alla artister eller allting sånt där. Men jag kommer ihåg jag hade jävligt svårt för reggae jag bara fattar inte vad det kom ifrån liksom. Alltså det var inte allt. Nej, men det var bara det här med kärlek var inte min grej.
Nej men alltså jag har alltid tänkt så att alltså om man inte gillar reggae då är man ju en kallblodig psykopat. Det är precis som att inte gilla djur.
Jag har alltid gillat dancehall som fan. Men reggae var väl liksom lite för jag ska inte säga bögigt, för de gillar ju inte det, ens det liksom.
Nej, gud. Det.
Men vad ska jag säga? Nej, men det var bara inte min cup of tea. Jag hade helt enkelt inte hittat de reggae-låtarna som var mina reggae-låtar än.
Nej.
Nu har jag ju liksom, alltså nu skulle jag ju
förmodligen... Du hade inte hört en långsam, släpig, hårsig version av Rainbow Country.
Nej, nej, men...
på liksom kastrullelock.
Nej, det var verkligen...
Den finaste låten som finns.
Ja, det var verkligen. Och nu hade jag skallat mig själv i den åldern. Om jag hade sett mig själv sitta och kokettera på Berghain. I fucking hate reggae, man. Show me one good reggae song and I will suck your dick, man. Du vet. Och allting liksom... Men sen så till slut så hamnar man på den där efterfesten och man bara... Ja, man hör någonting som är så jävla grymt liksom. Jag minns att när Skateboard spelade upp Alpha Blondie Fanta Gelo. Det kanske inte är just en reggae-låt, men väldigt, ja, lite skaj på gränsen till, jag tror det är en offbeat-gitarr också. Men när jag hörde den första gången, ja men fan, då liksom, ja men fuck, den är så jävla bra. Alltså den är sjukt.
Du bara smälte.
Ja, nej, men alltså det var lite min inkörsport. Och skateboard, fan, det hade varit... Jag har gjort massa musik med skateboard, det har jag glömt. Jag måste söka upp den på min Gmail.
Damma av det. Mm. Ja, jag kommer alltid att tänka på Filippa Julins uttryck från Fusion. Det finns liksom ett golv som är gömt inne i skogen där på Fusion. Ett stort golv, transgolvet. Mm. Och när liksom alla andra Function Ones ute på det där stora festivalfältet börjar tystna, så är det ändå liksom en knorrande basgång mellan träden som man hör från transgolvet. Och Filippa Julin kallar det för sitt guilty pleasure. Och det är så jävla bra uttryck. Alltså, någon gång på den festivalen varje år så måste man liksom ta en 12 timmars på transgolvet och njuta, för det är sånt tryck och folk är så hängivna och det är så liksom, det är så hypnotiserande, uppslukande. Mm. Jag älskar ändå trance i grund och botten. Jag lyssnar aldrig på det längre själv liksom. Mm. Det var väldigt många år sedan, men jag är ändå uppvuxen på det. Det är liksom modersmjölk. Det ska man veta.
Ja, nej, fan, alltså, jag tog fan inga jävla omvägar, alltså. Det var raka vägen in på Berghain direkt, alltså, det var, alltså, och du vet, och då, alltså, jag spelade fucking ändå i ett elektroniskt band, men jag hade liksom inte, jag hade ni Makak, eller ni hade Tule kanske det var, hade spelat en del Sven Vät compilations för mig innan, liksom i Norrköping och sådär. Så jag hade hört lite skit innan. Men jag hade liksom inte, jag fattade inte alls att de skulle sitta ihop i en lång låt som var 6 dagar liksom, för att det skulle bli riktigt fett. Men när jag fattade det, alltså jag bara, alltså då började liksom, då började den lilla elitistiska jäveln pumpa igen. Och man började så här, ja, men man började med näsan i vädret, prata skit om den ena efter den andra genren med sina nya coola kompisar som bara lyssnade på techno.
Ja.
Och disco, det var det. Och, ja,
ja, alltså, det... Ja, det finns ju en sån där liten fitta inom en hela tiden. Mm. Alltså bara när jag sitter och väljer ut låtar inför mig själv så bara, fy fan, vilket töntigt jävla ljud, tänker jag för mig själv. Och så tittar jag på ett albumomslag som är lite så här tribal-aktigt, så tänker jag, fy fan, vilken töntig jävla design. Och jag tycker det är så töntigt så att det bara kliar i ryggraden. Jag måste liksom typ käka syra och slå mig i ansiktet för att komma liksom ner på nivån att bara, men är det är du som är efterbliven, håll käften.
Mm.
Ja.
Ja, nej, fan, det är nu... Jag försöker hela tiden att inte landa i det här facket, men man gör ju det ibland fortfarande.
Ja,
alltså
ja,
man fattar ju inte allting, och då bara blir det att man, ja, men bara för att man inte förstår, alltså som till exempel emo. Alltså som emo core.
Ja.
Förstår fortfarande inte. Alltså har verkligen försökt förstå. Har verkligen försökt, alltså så lite mer poppy screamo som inte ens är hård liksom, utan det ska vara så här emotional screaming. Alltså jag bara sitter och bara, alltså det är som att jag har tagit syra hela tiden och jag fattar ingenting liksom.
Nej.
Så här, och då gillar jag ändå. Jag gillar fan ändå growl och jag gillar jävligt mycket. Ja, men jag gillar, fan, jag är ändå uppväxt med liksom, ja, men alla jävla, alla såna där hardcore band typ Abinanda och 69, vad heter de? 59 Times the Pain. Ja, men alla såna där liksom, och Refuse tidiga och sånt där liksom, och tyckte det var jävligt fett, för man blir matad med det i uppehållsrummet så mycket. Men sen den där, bara jag bara, vad fan hände här liksom? De som inte fick vara med i de här hårda banden för att de spelade tvärflöjt bildade ett eget band liksom. Och nu ja, det bara, och kolla, nu sitter jag liksom här och koketterar fast jag precis har sagt att så här får man inte göra.
Nej, exakt.
Men jag förstår, okej,
men
men jag måste bara säga att jag förstår inte. Det är mitt fel.
Nej,
det är inte musikgenrens
fel. Men det är en annan sak. Exakt, det är en annan sak. Ja.
Så...
Det är samma här, det är jättemycket som jag inte förstår, för att jag inte liksom rent, alltså, det som går in i mina öron och sen hur det upplevs, det måste upplevas på ett så jävla annorlunda sätt i mig än av någon annan, obviously, för att det liksom skär så mycket. Jag har nog en ganska så här torr och prinsessig smak egentligen. Jag tycker inte om när det är, alltså jag gillar inte oljud. Jag gillar torrt, klint ljud som jag kan sortera på ett liksom sätt i mitt huvud. Jag gillar trevliga melodier liksom, house funkar, men när det är så här, när det är gnissel och sånt som är menat att vara oljud, då är det så här, ja, det, då blir det oljud i mitt system.
Kluster.
Det tas inte emot väl.
Jag tror att du och jag ska gå och kolla på mycket klustermusik i sommar.
Det kanske är så.
Nej, det ska vi. Det är musik helt utan struktur, med bara syfte att typ så här, att vara typ konstnärligt. Det är
väcka
skitsvårt
anstöt
att förstå. Men många förstår det liksom. Eller låtsas förstå det. Eller...
Den som orkar sitta kvar längst vinner.
Fan, det var något band. Jag minns inte exakt vilket det var. Men jag har tänkt sno den här idén så jävla länge. Som när man kom till spelningen så fick... Nu ska vi se. Nej, konserten kostade $200. Och konserten var i 200 timmar. Och för varje timme man orkade vara kvar på konserten så fick man $1 tillbaka. Och deras mål var liksom att få folk att gå så snabbt som möjligt.
Jättekul koncert.
Ja, det är
helt vedervärdigt.
Typ en veckas konsert. Liksom. Det är riktigt bra. 7 dagar, $1 i timme. Ja, det är...
Men det slutar aldrig att fascinera mig hur det tas emot olika hos olika människor eller hos en själv. Typ idag till exempel, jag gick och tänkte på det. För nu har jag sovit så himla lite, och det är ju en av de grejerna som jag egentligen gillar mest med att knarka. Att liksom när man har sovit lite, då har man liksom ingen guard uppe. Typ alla så här naturliga försvar som håller ens känslor i schack och under kontroll, de bara skjuts ju ner totalt. Så att idag så gick jag och lyssnade på en teknolåt, och sen så gick jag runt ett hörn, och på andra sidan hörnet, där var solen på Dalagatan, och den bara slog mig i ansiktet samtidigt som det kom ett super fint parti i den här teknolåten, och jag bara såhär, alltså på en sekund började liksom gråta, jag bara alltså av glädje, liksom av en så här överväldigande lyckokänsla, så här, ingen guard överhuvudtaget, bara stor gråta för att det liksom träffar så himla innerligt.
Fy fan,
jag tycker det upphör aldrig att imponera på mig vad musik kan göra i kombination med solljus då.
Fan, jag undrar när jag jag grät till min egen min egen låt Perfekt dag. Nej, men när jag ska släppa den så sammanfattar jag allt som jag hade. Nej, men alla som har backat, jag blir jävligt sentimental för mig själv och bara, för fan, vilka sjuka kompisar man har. Alltså, du vet, i den
men,
här
alltså,
tiden
jag
så...
Jag blev så rörd av bara det omslaget, förlåt att jag avbröt, men det omslaget i den låten, när jag tittar på den så är det liksom så här rörd nivå, för att det är sånt himla fint solljus och typ,
Den är ju tagen på PLX, den här bilden.
Det är så?
Det är Jonathan Helgesson som har tagit den bilden, jävligt grym fotograf. Med i PLX-gänget också. Ja, fan, det var en magisk känsla. Fan, jag måste jag måste ringa till Anton Ingvarsson snart igen. Han, han skickade en liten jävligt vacker snutt. Men vissa, det är nästan bara med människor från Blekinge som man pratar på, som jag pratar om konst på ett vad var det han sa? Harry Mattinson sätt. ja, men det blir, med Kim Demone också, med Delicious Brains blir det alltid så. Och med Anton Ingvarsson också. Och då känns det verkligen så här större än livet där man håller på med. Att allting hänger ihop i det här vackra, ekologiska, kulturella ekosystemet. Att liksom, han har en fest och vi spelar och så får vi instrument av han och så kommer det nya och spelar på instrumenten och så blir de bra och så spelar de på festivalen och så blir de jättebra och så kanske de kan köpa instrument till nya och så liksom bevattna allting i sig själv då. Och när man liksom ser den grejen hända utan att någon egentligen tjänar några egentliga pengar på det, utan att allting går runt i ett ekosystem som någon häller i lite vatten längst uppifrån och sen så bara vattnar hela stratosfären sig själv liksom under lång tid. Den grejen är jävligt mäktig att se. Men jag tror inte den kan hända på så många ställen, för det finns pengar överallt förutom i Blekinge. det finns liksom ingen mening att sträva efter det, för det finns, alltså det är ingen som, ja, alla har bara 50 spänn.
Nej, och det krävs ju att så många, att det finns så många likasinnade som hittar varandra och som kan gå ihop och göra en sån där sak. Och i flera år liksom, om och om igen, och låta en organisation växa så där som en jättefin planta.
Mm. Ja, nej, men också att folk känner varandra sen. Jag menar, folk kommer ihåg varandra från olika skolgårdar här och där. Så att liksom folk kommer ihåg liksom själen och kärnan i varandra, så att man kan liksom, ja, men så att oberoende var man har hamnat nu liksom, han är där och han är där, så kan man liksom direkt när man pratar med varandra förstå att det här kommer direkt från själen, alla de här arbetsinsatserna som alla gör och så fan jävligt. Fan, vet du vad som hände häromdagen?
Nej.
Jag blev blåst av min kran. Alltså en kran som jag träffar varje dag.
Där i Kambodja?
Ja. Han tog en...
Vilken liten fräckis.
Ja, han tog en rövare. Liksom. Alltså jag unnar honom 100% blåsningen. Alltså jag gick ju på. Alltså du vet, han körde alla de klassiska... Han körde det klassiska knepet liksom.
Han beräknade, han bara okej, we had a good run, typ den här turisten kommer rimligtvis lämna inom några dagar, det är nu jag blåser honom.
Ja, nej, men alltså, nej, han bara skiter i, alltså $20 idag är bättre än $150 på de nästkommande 3 dagarna. De pengarna jag får i handen nu, det är pengar nu, de andra pengarna är inte garanterade till mig liksom. Och okej, så här gick det till. Jag har ju köpt en hel del keta och de vill ju sälja ketapulver. För när de säljer ketapulver då kan de ju ge vad fan som helst liksom. Men jag är mån, jag vill ha flaskor och jag kan betala lite vad som helst för flaskor. De kostar allt mellan $40 till, ja men vad fan vet jag, $70. Så har jag ju köpt liksom flaskor av samma snubbe. Alltså jag tänkte liksom hylla honom som en av de mest äkta fucking trap, och det ska jag fan göra i vilket fall som helst, fan respect his fucking hustle. Alltså han pullar upp i sin mopedbil liksom, i sin tuk-tuk. Han har liksom sin fru med i mopedbilen. Han har deras dotter med i liksom, deras tvååriga dotter så här. Sitter och bäcknar i den där mopedbilen. Och ja, det är han jag köpt av hela tiden. Han liksom är, han är hur nice som helst. Han är definitionen av någon som trappar liksom. Samma ställe varje dag. Kanske inte traphouse, men han har en liten mopedbil liksom, som är hans traphouse. Som är helt laddad med skit i olika hemliga utrymmen. Så frågar jag honom liksom, han bara, men fan tyvärr, det finns ingen keta kvar i hela Kambodja. Du måste vänta i några veckor nu. För du har köpt upp allting som finns liksom. Så jag bara, vadå, har ni inte obegränsat? Han bara, jo men vi har pulver, men vi har inte fler flaskor liksom. Jag bara, nej men jag vill inte ha pulver. Och han bara, nej men fan, är det något annat som jag skulle kunna fixa till dig? Jag bara, alltså jag vet, ja men fan lite hasch hade varit trevligt. Lite hasch hade varit trevligt. Han bara, okej, sätt det här på den här pizzerian och ät lite marijuana, så kommer jag snart med lite hasch. Så jag satte mig där och liksom dammade i mig en sån här, en gräspizza. Och då det är ju som en, det är som en ner, tidsinställd bomb innan man svimmar liksom. Så man måste ta sig till sin bostad på liksom någon timme sådär. Så då hoppar jag in i mopedbilen. Han hade varit borta och hämtat här då. Så kör han. Och första varningstecknet, det borde jag ju fatta. Han bara, nej men jag vill inte stanna precis utanför hotellet. För jag vill inte att de ska, ja men han kom på någon och jag bara, nej men fan, seems fair. varför jag tyckte det seems fair liksom. Så började han fiska med glasögonskalmen liksom med sidan av sina solglasögon i liksom ett litet håligt utrymme i plåten precis över rutan. Så fiskar han där länge och till slut så får han upp en liten sedel som är ihopknycklad. Han bara, öppna inte den här, det kan finnas polis här. Jag bara, ja men där börjar jag mina varningssignaler. Bara, okej, han nämnde det magiska ordet. Det ska jag kolla så att det är hasch här liksom. Så öppnade jag sedeln. Det var en bit brunt, alldeles för liten för att betala $20. Men det var ett par gubbar brunt, ska jag säga. Och liksom han har barnet i tuk-tuken och sådär. Och jag betalar vad han säger. Liksom. De går nog till medicin till ett barn, så man kan gärna betala lite extra. Liksom. Men så får jag den här biten. Går till hotellet, öppnar den här påsen och bara luktar på den. Jag bara, det här luktar inte. Liksom. Sätter tungan mot den, bara, den lilla fittan har liksom plattat ut en läckerål typ i den här. liksom, alltså jag har köpt keta av honom för liksom 1000 spänn om dagen.
Men han tyckte att det kändes nice.
Ja, men det kanske inte sig var slut nu på keta, så att det här kanske var en liten sista sån här ha det bra tjockis, vi syns aldrig mer. Men han står ju på samma ställe liksom. Så han är, så de är, men de...
Ja, det blir inget pris på krangalan för dig.
Nej. Årets brunt kommer ej att gå till dig. Ej till dig, din lilla jävel.
Snik.
Men jävligt, alltså jag respekterar hans hassel. Det är alltså, det är 100%.
Och det var inte bajs han gav dig, det var i alla fall läckerål. Tänk alltså, om du hade slickat på något värre. Det hade kunnat vara vad som
helst. Nej, men jag kände på lukten att det där var inte avföring. Jag kände att det här luktar för mycket salvi.
Jag älskar den instinkten att börja med att slicka på någonting.
Sen bara, fan, det här var ju avföring.
Jag var tvungen att testa direkt.
Ändå sjukt av honom. Och liksom åka och köpa en tablettask och bara värma upp en läckerål i handen. Och sen platta till den i en ziplockpåse. Alltså du är en jävligt företagsam ung man.
Ja, verkligen alltså. Innovativ, det måste man ge honom.
Men fan, det har skett ett uppsving faktiskt för gatubarnen i Kambodja. För förut så var det de som sålde liksom opium och allting. De sålde egentligen böcker. Men sen så öppnade de boken jättesnabbt och visade vad de hade där i. Och så bara fick man liksom med minnesmärken bara okej, okay, det jag såg under den här korta perioden var opium, gräs och liksom säkert schleif liksom. Och så fick man chansa lite där. Men gatubarnen har helt slutat med den typen av verksamhet nu. Och fan, på gott eller ont. Men jag inbillar mig att det är mycket mindre, att det är mindre fattigdom nu. Att det har blivit, att det har fått en högre standard. Det är mindre gäng av gatubarn som glider runt. Jag har sett liksom, har sett en del, men det verkar fan bli bättre alltså. Nu ska jag inte säga någonting som jag inte har någon aning om, men om jag bara tittar,
om du bara går på din lilla magkänsla
där. Nej, men om jag bara tittar på demografin av hur jag kom ihåg att det ser ut till hur det ser ut idag, så är det mindre, så är det mindre gatubarn runt runt liksom trappområdena.
Bra.
Ja.
Om du får för dig att köpa sån här pulverketa, så lärde jag mig förra helgen av en tjejkompis ett tips. Jag har ju inte någon, liksom, det är inte beprövad vetenskap tror jag. Men under devisen syntet binder syntet så berättade hon att hon brukar hälla keta i en sån där en plastlåda som man får thai-mat i, du vet. Om man häller ketat där och sen så liksom vinklar den så att allt keta kommer i ena hörnet och sen så långsamt så vinklar man den så att ketat rinner längst, liksom får silas längs hela botten så att, tills det hamnar längst ner. Det som liksom fastnar i väggarna där eller på plasten i botten och inte rinner ner ända längst i botten, det är liksom blandningsmedel, det är bank.
Okay.
Som, och typ allt det är aktivator. Ketat. Ja men exakt. Gurkans aktivator. Ja men så det där nere då, det är liksom det riktiga ketat. Vet absolut inte om det verkligen är så här, men jag gillade det där syntet binder syntet. Titta, och så gjorde hon det så här varsamt liksom. Och det såg ut att funka.
Vadå? Hon gjorde det straight up framför dig. Fan, det här revolutionerande forskning.
Ja, ja men jag vet, alltså det är bland det ballaste jag har sett.
För fan, varför? Alltså, ej, ja. Fan, det här, alltså jag fattar inte exakt vilken typ av plastlåda du menar. Menar du? Alltså,
man får sin pad thai i den typ.
Ja, men brukar man inte få det i någon sån här stanjol? Nej, eller?
nej, det var jävligt länge sedan tror jag man fick saker i stanjol.
Okej. Alltså, jag är fortfarande inne på 70-talskinesen i Ronneby. Liksom. Nej men okej.
Okay. En vanlig plastlåda som man får, ja men alla thai-rätter.
Vänta en sekund bara.
Plastlåda. Ja, korkar upp en ketaflaska.
Sådär, nej, jag bara sköt en kapsyl över hela receptionen. Nästan på liksom nattportkén som sitter... med typ motorcykelhjälm får inte få corona.
Sitter och stökar.
Ja, men verkligen. Sitta liksom, drick medhavt i receptionen.
Och kasta kapsyler på portier.
Har brett ut med micken, ljudkortet.
Prins Alia Babbo.
Ja, visst. Alltså,
med bara, båda fötterna på schäslongen.
Exakt, tror att man är storkund. Tror att man
har hasslat sig in i alla din snitten.
Exakt. Har bränt elen med en ketaugn. Jag skulle berätta den historien för Delicious Brains. För han håller på att göra, min turné, alltså det blir så jävla fint. Alltså, han håller på att göra liksom en Nils Holgersson pastisch där jag rider på en gås liksom genom Sverige. Men då skulle jag i alla fall berätta den här historien. Jag tänkte, men fan det här ändå. Han bara, du jag måste pausa dig lite nu innan du börjar berätta den här. Jag lyssnar på din podd så du kan stanna där. Så jag kan liksom inte berätta någonting för mina kompisar.
Det finns inga nyheter, det blir bara upprepning.
Exakt. Så man tror liksom att bara, vad fan har jag... När berättar jag det här för dig? Men det är ju den här podden som gör en helt obrukbar.
Alla tycker att det är så tråkigt när man går och berättar historier. Varje bra historia man har man ju tidigare kunnat berätta liksom, och få 50 stycken ryggdunkningar för, och nu kan man bara berätta den en gång och sen
visst. Alltså, det är för jävligt skulle jag säga. För jävligt.
Det verkligen. Vi behöver mer content. Mer content.
Ja, nej, men alltså fan, man får ju så sjukt bra content i trappen. Alltså jag tror inte det finns någon. Jag tror inte det finns någon. Fan, alltså jag har aldrig varit orolig för att historierna ska ta slut. För om man fortsätter att knarka. Så kommer man, alltså man hamnar alltid jämte massa jävla roliga snackpåsar som bara inte kan, alltså du vet, de kan inte, de har ingen kontroll. Grattis Frej, diamantspegel.
De.
Exakt. Diamantspegel på den liksom. Skönstopp.
Exakt så. En sak ska vi säga, och det är tack, tack, tusen hjärtliga tack till våra Patreons och nya Patreons som har langat upp 50 dollar.
Va?
Tobias Jensen, och sen så en kär gammal klassisk Patreon, William Kettil igen, matar in en 50 dollar.
Alltså vilken fucking king. Alltså.
Vilken king!
Alltså du fan, det börjar ju snart bli dags att presentera vad vi ska göra för...
Ja, jag vet, jag vet, just det.
Men jag
tycker vi tar det när du kommer hem.
Okej, okay, okej. Okay.
Vi håller på det.
Fan, vi har skjutit på den här kettostenen.
Vi har knuffat saker längre än så här tidigare.
Alltså, du, vi har knuffat saker i hela våra liv. Så varför sluta nu?
Exakt så. Och det här är alltså avsnitt, vilket är det? Är det 23 eller är det 24?
Är det 24?
Jag vet
då,
inte.
Det här är ju julafton.
Vänta.
Ja, men strunt samma, vi kan hålla det lite.
Vi behöver inte säga vilket avsnitt
gömt.
Vi lämnar den.
Vi kan hålla det lite gömt i det dunkla.
Kan vara vilket avsnitt som helst.
Ja, fan, det är, alltså shit, det här var skit. Det var jävligt mysigt att sitta i den här receptionen och spela in. Jag har nog aldrig haft en sån här bra miljö att spela in i, fan.
Nej, och vilken bra uppkoppling sen.
Ja, nej men alltså det skryter de om i folden på hotellrummet. Att
Gud,
de har snabbt
internet
i receptionen.
Mm. Jag skriver under.
Mm. Ja, nej, det kan vi skriva under på. Men vad fan, har du Malin Edvardsen lycka till som in i fucking helvete ikväll på din spelning. Och,
tusen tack Frej Larsson. Jag ska
Jessie och alla
dansa
fina.
Röven av mig på Psytrance-golvet efteråt. Ja, jag ska hälsa Jesse och alla fina. Det lovar jag.
Fan vad fett.
Tack ni som lyssnade.
Fan, vi tack hörs, alla vackra lyssnare. Vi hörs snart igen. Sköt om er. Uh-huh. Puss och kram.
Puss och kram. Ska ta med en vacker hand. Bara en liten bit. Ska ta med en vacker hand. Det här var där hos mig. Ska ta med en vacker hand.